Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 262 av Svenska FBL-podden. Vi står inför Game Week 27, men i det här avsnittet ska vi inte bara fokusera på Game Week 27. Vi har fått en hel del information, vi vet exakt hur blank Game Week 29 ser ut och det är en Game Week som är lite kaos och man kommer behöva planera för den på ett eller annat sätt. Och i det här avsnittet kommer vi prata en hel del chipstrategier. Det är torsdag den 29 februari och vi har väntat till torsdags inspelning. Vi kommer ut lite senare än vanligt bara för att få spelplanen lite mer lagd för oss, att 29 skulle vara helt klar. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kolla in våra byggen, hur det gick i Game Week 26 och hur vi planerar framåt. Vi ska prata lite om våra månadsvinnare i februari och dessutom fokusera på kuppspelet som nu drar igång i både Glenliga och Poddliga. Under veckans punkter kommer vi stanna till ett ganska rejält tag. Vi ska prata Blank Game Week 29, hur den ser ut och vad som är värt att tänka på. Vi kommer även glida in på Game Week som kommer längre fram, dubblar i 34 och 37an, hur man kan tänka. I det så glider vi sedan vidare i chipstrategier. Det är lite olika som finns, olika beroende på i vilket läge man sitter i. Om du nu tänker att jag har redan dragit av mina chips och inte sitter med så många, så ska vi såklart även prata om det och hur man kan tänka beroende på vilka chips man har kvar. Vi ska ta ut ett free hit-lag för Game Week 29 och egentligen kolla på, för er som inte har tänkt ta free hit i 29, se vilka spelare som hotar framförallt och vilka man kanske ska fokusera på och plocka in här. Vi kommer med veckans rekommendationer och då kommer vi komma med rekommendationer både för de lag som planerar att dra free hit i 29 och för de som inte kommer dra free hit i 29, för det spelar stor roll vilka spelare man plockar in. Kapitensdiskussion för Game Week 27 ska också hållas och vi ska svara på era lyssnarfrågor. Ja, det här blir väl ett sånt där When We Were Kings-avsnitt. Vi får se om vi får dela upp det i 3-4 delar. Det är väl inte så troligt eftersom att vi redan är torsdag kväll och man ska hinna lyssna på det här. Men Fredrik, om vi börjar med dig, vi får väl gratulera att första titeln är hemma för Liverpool. En av fyra, va?
Ja, absolut. Vi är ju kvar i de tre andra, men framförallt en titel är bärgad och liksom det blev inte, även om det bara blir den så kommer det ju vara lite sådär smolk i bägaren, men det blev i alla fall en titel och det är den minsta titeln på många sätt, men väldigt speciell final för oss som håller på Liverpool.
Ja, det förstår jag och det börjar spridas massa memes och sånt om att Liverpool firar så mycket. Jag tycker det är ganska trött spaning att liksom hålla på och håna folk som har vunnit att de firar. Det känns lite loser mentalitet. Ja, det är väl bra att man firar när man vinner. Och det var ju också ett speciellt läge tycker jag. Att Liverpool med det här ungdomslaget, nu ska vi inte överdriva allt för mycket, men det är ju oerhört skadesituation i Liverpool. Och dessutom, även om ni hade spelat med fullt lag och där Salah och Szoboszlai och Trent och Alisson och alla hade varit hela, så är det lite extra den här säsongen och bör så vara när Klopp har aviserat sin avgång dessutom tycker jag. Så att fira på ni, det tycker jag gott ni kan göra, även om inte jag firar på något sätt.
Nej, det förstår jag. Nej, men det var skönt att få lite ur vägen så att det inte sätter sig liksom griller i huvudet om att det inte blir någonting. Nu är det avstädat, nu kan vi fokusera vidare på det som är kvar.
Innan vi hoppar in i våra byggen så tänkte jag bara komma med en liten spaning. Stefan, har du sett Newcastles försvar och vad som har hänt här på senare tid? Det är ju faktiskt pågått under ganska lång tid nu.
Ja, nej, det har jag noterat och jag kollade ju även matchen som vi spelar mot dem och ja. Vi fick ju en väldigt skön revansch på liksom den där dråpliga förlusten uppe på St. James's i höstas. Här var det inget snack, det kunde blivit större siffror än 4-1. Och ihåligt så det förslår. Jag tycker framförallt att liksom, det är mittfältet som har sackat ihop för Newcastle sen Joey Linton skadade sig och Miley 17 bast får liksom dra ett alldeles för tungt lass första Premier League-säsongen. Så att där är det bara att spela igenom deras mittfält så skapar man chans på chans, känns det som.
Ja, jag tror att det är få som har missat att det verkligen har gått söderut för Newcastles försvar. Men frågan är hur många som har koll på hur jäkla dåligt det är. För kollar man från Game Week 15 fram till nu, det är alltså ganska många Game Weeks vi pratar om, så är Newcastle överlägset sämst. Alltså sämre än lag som Burnley, Luton, Sheffield United som vi har skrattat en del åt under säsongen. Utan från Game Week 15 fram till nu så... Ja, men dels om man bara kollar på faktiskt insläppta mål så har Newcastle släppt in flest med 31 mål. Och därefter så hittar vi liksom näst sämst. De är Burnley och Sheffield United, de har släppt in 26 var. Så att det är liksom med 5 måls marginal, de har släppt in fler mål. Kollar man dessutom bakomliggande siffror med expected goals conceded så är det ju ännu värre. Newcastle har expected goals conceded på 32,91. Och det är man också överlägset sist med. Mycket värre än de som ligger näst sist där är Burnley som har 23,38. Och det är alltså helt galna siffror. Fredrik, Newcastle, tror du de kommer få någon ordning på det här försvaret? Eller ska vi bara helt omvärdera Newcastles defensiva tillgångar?
Det är svårt, det är vi ödet ironi när man har Loris Karius som får hoppa in och köra lite cameo-roller där också. Jag vet inte, alltså det är ju, för att jaga nollor så är det ju inga, du känns det ju inte som några go-to guys direkt. Men sen vet vi att vi finns en Kieran Trippier där och ja, det är liksom, jag ska inte säga att ställa till det för det är inte så liksom, men vi vet ju vad han kan göra offensivt. Men det är klart att det är skillnad som dag och natt på hur vi resonerade kring Newcastle-försvaret, ja men säg som i höstas, för då var ju det framförallt på hemmaplan liksom, mer eller mindre en stor bra chans på nollor, och det känns det ju inte som just nu.
Nej, och jag vet inte, kollar man Newcastles spelschema så är det rätt bra framåt. Mm. Nu är det inte jättemånga som fokuserar på att plocka in Newcastle-spelare med anledning utav det finns ett dubbel i 28, det är en blank i 29 och Newcastle inte har matcher. Men därefter så ska det dras wildcards och... Newcastle har rätt fina matcher och liksom en spelare som Trippier är någon som man kanske liksom skulle kunna kika mot då. Men ja, då behöver vi se förändring. Stefan, visst är det så att du har Trippier i ditt bygge just nu?
Ja, det stämmer. Han ändå hänger kvar på är väl att alla andra backar också är så jävla usla. Så att han leder väl fortfarande backligan om jag inte minns fel. Ja, nej, det finns väl ingen så här riktig panik att byta ut honom. Mycket liksom på grund av det är väl egentligen bara Arsenal som levererar defensivt. Och sen City gör det till viss del, men där är det ju konstant rotation istället på deras gubbar. Så att mycket svårare att hitta rätt där. Men liksom utöver det så är det väl inte jättemycket. Sen blir det lite speciellt nu här med liksom 29an och vilka val man gör inför den såklart.
Ja, det var bara en spaning och vi kommer ju behöva följa det här framåt och se om de lyckas få någon ordning på det där eller om det bara är en no-go-zone. Offensivt ser Newcastle ändå helt okej ut. Eller till och med bra. Om vi kikar in i våra byggen, hur det gick i Game Week 26, så har vi alla tre gröna pilar. Men vi gör som vanligt, börjar med den som är sämst och det är jag denna vecka. Jag tar 62 poäng men det är med en minus 4 så netto 58 poäng. Totalt 1626 poäng och en overall rank på 56 000. Jag tar ju en minus 4, gör ett trippelbyte ut med alla tre Liverpool-tillgångar i Trent, Jota och Darwin. Och plockar in Reguilón, Luis och Watkins. Och ja, men det faller ju väl ut. Reguljon slutar med minus ett, så det kan man väl knappast säga vara bra. Men alla tre spelare sätter ju upp mig. Vi ska ju prata chipstrategier för att lösa 29an utan free hit, och alla har match. Och dessutom så ja, men faller det ju väldigt väl ut med Douglas Luiz, som vi alla tre faktiskt tar in här i 26an. Och kommer iväg med två kassar. Nu kollar man in lite på Luiz siffror, så har han gjort 9 stycken mål den här säsongen, vilket är helt otroligt. Allihopa är gjorda hemma på Villa Park. Och dessutom så är det bara Pascal Gross som har tagit mer bonuspoäng än Luiz i spelet. Men det är en hemmaspelare som gärna lirar alla matcher på Villa Park. Och har inte alls tagit samma poäng i, ja, men på resande fot. Kollar man Watkins så har ju han en helt galen säsong med 14 mål plus 15 assist i Premier League. Vilket är... ja, helt galna siffror. Det är faktiskt ingen i ligan som är i närheten av fler målinblandningar som 29 då, som han har. Så byterna är bra. Kollar man vad jag ska göra den här veckan, så är det, jag vägs fram och tillbaka. Planen har alltid varit att göra Foden till Son. Men eventuellt kommer jag bara spara bytet, för jag gillar Fodens match mot Mitt United, tyvärr. Dessutom fick Foden vilan nu här senast. Och ja, vi får se. Samtidigt så kommer det rykten om att Richarlison eventuellt kan vara skadad. Det innebär ju att Son i så fall spelar 9 mot Crystal Palace, vilket är en kanonmatch. Så får vi besked att Richarlison missar, kanske jag ändå gör Foden till Son och sätter upp mig vidare. Annars kommer Foden bli Son i nästa gameweek när City möter Liverpool. Så det är väl tanken. Bara vidare gällande Douglas Luiz, så snittar han 7,54 poäng hemma jämfört med 2,67 poäng borta. Så att kollar man på vem man ska bänka den här veckan, om det inte nu är skadeproblem på Richarlison och dessutom Solanke som är i mitt bygge, ja, men då tror jag bänkar honom, trots att han kommer iväg med fina poäng den här gameweeken. På hemmaplan den här säsongen har han tagit 98 poäng. Det är faktiskt bara 15 mittfältare som har tagit mer totalt hemma och borta. Och spelare som, ja, men Fredrik Ditt kära Liverpool, Jota Diaz, ja, men de har mindre poäng i totalen än vad Luiz har tagit på hemmaplan. Bruno Fernandes också mindre. Stefan Martinelli ligger mindre. Kulusevski, Bernardo Silva. Ja, det är ju verkligen hårresande när man kollar på det. Och som jag sa, Stefan, vi tog alla in Douglas Luiz. Du gjorde Jota till Luiz. Tar 64 poäng den här gameweeken. Inga minuspoäng. Och totalt 1576 poäng. Gröna pilar upp till 258 000. Och ligger 50 poäng bakom mig. Känner du att det är något som går att ta in, eller?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi kommer ju ha liknande strategi, tyvärr. Ser ut som. Så vi får se. Det blir väl svårt. Men, nej, men ge upp ska man väl inte. Nu har jag ändå kommit ner med ganska bra här i ranken, vilket jag gläds över. Och bytet kändes helt kanon ända tills Bowen gick och gjorde hattrick, som var liksom den andra man funderar på att byta in. Men man ska väl inte klaga över det. Jag har rätt enkelt. Garnacho kommer bli Son den här veckan. Och det känns bra på förhand inför den här veckan. Har många spelare som känns heta. Och skulle det visa sig att Salah är out, skulle det bara spä på den bra känslan här inför helgen.
Visst överväger du en minus 4 den här veckan och kanske då mot och kliva mot en Pau Torres. Det måste varit skönt att undvika det bytet när han kliver av med skadekänning.
Ja, verkligen. Jag funderade väl kring det, men chansade på att Estopinian skulle få starten och kände mig ganska trygg med att han skulle få det när Mitoma var out. Men icke. Väldigt konstigt pasta uttalande där av De Zerbi inför deadline också. Så jag tänkte såhär, ja, nu blir det start här. Och, nej, det var ju synd att det inte blev så. Men vad gör man liksom?
Ja, herregud alltså. Ja, Fredrik, 68 pinnar för dig. Bäst i poddgänget. Totalt 1591 poäng. Och overall rank på 173 000. Du är bara 35 poäng bakom mig. Och dessutom har du kvar benchbus som jag har tryckt av. Sen får vi se om det är en superfördel eller nackdel. Vi ska prata lite chipstrategier. Men det kan väl inte vara allt för stor nackdel att ha det kvar, tänker jag. Men det kan vara att du kommer behöva sitta med en ganska fin bänk. Och liksom inte ha råd att lägga pengarna i elvan på ett annat sätt. Du gjorde dubbelbytet Jota och Darwin till Luiz och Solanke. Får vi se nu vad status är på Solanke. Men det var ju ett ganska givet byte att göra med tanke på Bournemouth-dubben i 28.
Ja, och det senaste läste på X här var väl att det inte var så allvarligt som de trodde att han eventuellt skulle kunna vara tillbaka till Burnley-matchen här, och det vore ju fint. Det viktiga är ju att framförallt att han är tillbaka till dubben, men jag har ändå goda förhoppningar om att han ska kunna vara spelredo, och då, nej, men då känns det bra. Det är dumt att klaga när man har haft den inledningen av säsongen som jag hade, så känns det ju nästan oförskämt att sitta och liksom gnälla på saker. Så att jag tackar och tar emot och hoppas att det kan fortsätta här nu. Vi är inne i en väldigt rolig period nu, och där det kommer att kunna svänga ganska mycket. Så träffar man rätt de här veckorna nu, så kan det märkas i ranken, tänker jag.
Ett fritt byte. Har du några planer på att göra något, eller ska du spara?
Alltså, jag vill ju byta ut Pasta Pinjan. men jag är lite inne på Stefans linje. Vad är det för backar att byta in liksom? Det är ju inte mycket roligt, utan de byterna jag ska göra vill jag ju på ett sätt helst lägga i offensiven, mittfält och anfall. Så att vi får se vad det blir. Det kan bli en Estopinian till en, jag vet fan, Romero. Det känns ju så jävla tråkigt. Jag skulle också egentligen bara kunna spara bytet. Och liksom, någonstans handlar det också om att plocka in spelare nu som man tänker att då ska jag spela den spelaren i Game Week 29. Ju tidigare du plockar in den, desto större risk är det att fanskapet går att dra på sig rött kort eller skador eller vad det nu är.
apropå Romero, red card waiting to happen.
Exakt. Ja. Men jag vill inte kolla, han har bara dragit 4 gula den här säsongen. Det var ändå betydligt lägre än jag trodde. Men ett par röda såklart. Ja. Ja, vi får se vad det blir. Jag skulle kunna rulla bytet, jag skulle kunna få lite feeling. Jag har alla dörrar upp när jag sitter med 4 miljoner på banken också. Så jag stänger ingenting. Det är långt ifrån klart vad det blir.
Yes, vi går väl vidare. Som sagt, späckat avsnitt. Och innan vi ska hoppa in i alla chipstrategier och veckans punkter och sådär, så ska vi rikta ett stort grattis till månadsvinnarna här i februari, eftersom februari månad är klar. I poddligan har vi faktiskt 2 stycken på samma poäng och även antal byten, så de är på delad första plats. Hur löser vi det? Ja, men vi premierar båda, tänker jag. Vi har Marcus Wahlström och hans lag Whale Power FC. Och dessutom har vi Patrik Olofsson och Offerdals IF som båda har tagit hela 369 poäng här under februari. Och därför skickar vi dem varsitt superklubb. De behöver såklart höra av sig till oss med lite adressuppgifter och sånt. Så att, hojta till så kommer det superklubb på posten. I Glenligan så har vi en Simon Porsén och Grändens Lakejer som faktiskt trumfar både Marcus och Patrik. Men ja, korkat nog Simon så är du inte med i poddligan som är helt gratis att vara med i. Så att, du knycker inte åt något superklubb. Kommer vi inte gråta supermycket över det då du plockar hem ett presentkort på 10 000 hos Olka Sportresor. Och fin februari, 381 poäng, det kan man lugnt säga. Med det också så kan vi väl konstatera att kuppen cupen är igång. Och då pratar jag om våra ligacuper. Vi, i poddligan, så tror jag att den startade här i förra veckan. Och i Glenligan tror jag den drar igång nu till Game Week 27. Och passa på att liksom nämna priserna där. Vinner man cupen i Glenligan så vinner man 10 000 kronors presentkort hos Olka Sportresor. Precis som månadspriset vi kör där. I poddkuppen, så där det är helt gratis att vara med, så vinner man ett presentkort på 1100 kronor hos Unisport och dessutom lite svenska FPL-podden merch från Netshirt. Och ja, det är ju inte tokigt. Vi kan ju säga det också, alla ni som är Patreon och med i vår Patreon-liga. Ni har ju också möjlighet att vinna när Patreon-kuppen drar igång. Det tror jag är Game Week 30. Så att, finns ju fortfarande möjlighet att bli Patreon och hoppa med. Och möjlighet att vinna fina priser där. Där kör vi 1100 kronor hos Unisport också. Podmerch. Dessutom så i Patreon-kuppen tycker jag det är lite kul. Där kör vi lite bounty på våra huvuden. Så om det är så att inte någon av oss tre går och vinner hela Patreon-kuppen. Så ja, men när man slår ut oss så vinner man lite poddmerch. Så det är lite skoj, kan man hålla koll på där. Och som sagt, om ni inte redan är Patreons, se till att bli det via patreon.com/svenskafpl. Får ju tillgång till messengertrådar, utlottningar, var med i Patreon Cup och Patreon Liga och sånt där. Jag planerar även att köra en Discord här inom kort. Jag kan inte få nog att prata FPL och köra lite livesnack med er patrons. Förmodligen blir det här i nästa vecka någon gång. Och kanske nörda ner mig ännu mer i chipsstrategier. Och mer kopplat till era specifika lagbyggen. För att man kommer ofta till det här. Men det är beroende på vilken chipsstrategi som gäller. Och det är verkligen sant. Men det är svårt att göra en podd och prata om alla olika situationer. Men i Discord så har vi möjlighet att få in era lag och liksom ge feedback och ja, men diskutera olika chipstrategier och bästa väg för olika lag. Så ja, patreon.com/svenskafpl och stötta oss där med 25, 35 eller 50 kronor. Så, ska vi djupdyka in i veckans punkter då, Fredrik? Jag tänker Blank Game Week 29, nu är den äntligen helt klar. Och visst, det är ett poddavsnitt inför Game Week 27, men vi kommer lägga lite mer fokus på lite längre sikt. Och det blev ju precis som oddsfavoriterna hade sagt där, att utöver de tre matcher som redan var klara, West Ham United mot Aston Villa, Fulham mot Spurs, Burnley mot Brentford, så fick vi en match till och det var Luton och Nottingham Forest. Och ja, med det så kommer ju frågan direkt då om hur man ska lösa Game Week 29. Det kommer vi komma till med chipstrategi. Om man nu inte kollar på att ta ett free hit, skulle du säga att man måste få ihop 11 gubbar?
Absolut inte. Det är en oerhört svag game week det här. Alla de bra lagen, ja, de spelar ju inte ens. Alla de halvbra lagen, ja, men de spelar ju bortaplan. Idel, förlåt, men alltså skräpgäng som spelar hemma. Nej, alltså du kommer överleva game week 29 som halt och lytt och med liksom blindfolded. Har man bara ett någorlunda drägligt lag tror jag att man överlever 29, okej.
Och någorlunda drägligt lag, det är ju en så här klassisk fråga som vi brukar få. Så här, hur många gubbar behöver man då? Är det okej att ha 9 spelare? 8? 7? Ja, vad svarar man?
Nej, men jag har ju suttit på FPL-team själv och klickat mig fram. Och med minus 4 från och med nu fram till Game Week 29, då kan jag landa i 3 Villa-spelare, 3 Spurs-spelare, 2 Weston-spelare och även Tony. Det är 9 spelare totalt. Då känner jag att jag är typ safe, famous last words. Men lite så. Jag tror man kan överleva på 7 spelare. Om det är rätt spelare. Du kommer inte överleva på 7 spelare om du har dem från Burnley, Luton och Fulham kanske så. Men har du täckning Spurs, täckning Villa och så kanske sitter med Ivan Tony och Areola i målet, ja, men då tror jag att man kommer att kunna överleva. Och det handlar ju liksom om att ställa alternativkostnader mot varandra. För att många sitter med free hit kvar. Och då tänker jag, kan jag använda den en annan gång? Vi kommer komma in på chipstrategier, men det är ju liksom där vi landar i. Mm. Vad blir kostnaden för att överleva? Och jag tror att väldigt många tjänar på att bara ta lite stryk i värsta fall i 29an, men liksom, ja, jag känner att många kommer att kunna överleva den.
Mm. Kollar jag för egen del så kan jag få 9 spelare utan minuspoäng till Game Week 11, vilket jag tycker är riktigt bra. Kanske till och med se till att unna mig en -4 för att få ihop 10, och då även kunna liksom kombinera det med att plocka in en dubbelspelare i Game Week 28, där minuspoängen då. Så jag får liksom en extra match i alla fall, så får man hålla tummarna där. Men samtidigt så vet jag sitter ju bättre förspänt än de flesta, tror jag. Så att jag vet, Stefan, du har ju också plan på att lösa Game Week 29 utan free, trots att det kommer behöva dras lite minuspoäng här.
Jo, men du drog ju minus förra omgången, så liksom det får man ju också ha med sig i beräkningen. Ja, 9 gubbar tror jag är helt klart fine. Jag tycker det är jättebra läge att dra in i alla fall en från Luton. Jag vet inte hur många platser jag kommer ha, men Doughty, om inte han går och skadar sig, kommer komma in för -4 i en dubbel. Det skulle kunna betala av sig direkt. Och sen troligtvis blir den till -4 in i 29an då, för en Ivan Toney eller liknande.
Stefan, varför är du så fokuserad på att lösa 29an utan free hit? Vad är det som lockar med att spara den?
Ja, det är för att man kan dra det i Game Week 34, och där vet vi inte riktigt hur landskapet ser ut, men liksom den uppsidan känns mycket, kittlar mycket mer än att ha 2 extra spelare i 29an. För mig i alla fall. Och det är också att det wildcardet jag drar kan fokusera på de bästa spelarna som, från de bästa lagen som vi vet kommer ha dubbla på slutet av säsongen. Så det är väl primärt därför. Och då får man lite automatiskt också, tror jag, in spelarna från de lagen som kommer slåss om ligatiteln på slutet.
I och med att vi vet hur Game Week 29 ser ut, så kan man börja gissa lite mer hur Game Week 34 kan se ut. Och det här behöver man ju väga in då när man ska lägga sin chipstrategi. Och jag tycker verkligen att det här är veckan för att, kanske inte spika, men nästan tillåsa in sin chipstrategi. Och då behöver man även kolla och blicka fram mot en 34 och en 37 och hur de kan se ut. Och kollar man mot 34 så kanske det inte ser riktigt lika attraktiv ut längre. Men det beror på hur man ser det. Det är många som efter senaste dubben och debaclet som blev där. Kanske framförallt med Liverpool-spelarna som gick och skadade sig. Och det här narrativet om att dubblar är överskattade. Att liksom det råder nu. Jag är ju inte riktigt med på det spåret, men kollar man på 34 och om vi även tror nu att i kvartsfinalen i FA-cupen att favoriterna vinner, så är det inte superroliga lag att free hitta in, samtidigt som att de bra lagen som inte kommer ha dubblar förmodligen inte kommer blanka, utan kommer ha ganska bra singelmatcher. Och jag skulle säga det, om man inte är liksom helt uppsatt för att lösa 29 utan free hit, så tycker jag att det är fullt rimligt att nyttja free hit där. Jag tror att, kanske i ditt läge, Stefan, som kommer behöva dra -8, -12 och då ändå inte få upp 11 spelare och inte 10 heller, att jag hade kikat mot free hit vägen i 29 i alla fall. Men här är ju helt hur man väljer att satsa. Kikar vi på hur kvartsfinalerna i FA-cupen ser ut, så är det Chelsea möter Leicester. Vi har Wolverhampton som möter Coventry. Det är City som möter Newcastle och United som möter Liverpool. Och favoritsegrarna då, vi får väl ändå säga att Premier League-lagen i Chelsea och Wolves som möter Championship-motstånd i Coventry och Leicester, de måste stå som favoriter. City hemma mot Newcastle ska väl absolut vara riktigt stora favoriter. United hemma mot Liverpool. Där är Liverpool odds favoriter. Och vi får se vilka spelare de får tillbaka från skador och sådär. Och också lite hur mycket Klopp prioriterar den matchen. Men ja, så som United ser ut nu, även om det här är på Old Trafford, så tror jag att United kan få tufft där. Och det skulle i så fall innebära om Chelsea, City, Liverpool, Wolves går vidare. Vi kan inte säga att det är 100% hugget i sten. Men det ser då ut som att de som dubblar i 34 är Bournemouth, Crystal Palace, Everton, Manchester United, Newcastle och Sheffield United. Och det är väl inte supersexiga lag, samtidigt som att man kan plocka några guldkort här, guldkort där. De här lagen som jag pratar lite bättre lag som ändå har rätt okej singelmatcher i 34. Det är City, vi förväntar oss att de ska möta Brighton då. Alltså den match som skulle vara i 29 flyttas till 34. Och spelas i midweeken i 34 snarare än på helgen då de har sin FA Cup semi. Så Brighton, City, Everton, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Så det är ganska fina singelmatcher för de tre lagen. Och ja, risken är väl om man drar en free hit att man free hittar ut singelspelare som gör det riktigt bra. Är det någonting som oroar dig, Stefan?
Nej, jag vet inte. Det känns ändå som att det är mer värt att ha möjligheten att gå för 34. Samtidigt kommer man dra i blindo liksom, om man drar av sin free hit i 29. Då är man lite, ja, men lite liksom bunden till ödet i att matcherna ska gå som man tror att de går. Och det vet vi inte. Så att väldigt mycket kan hända. Och det känns mer flexibelt för min del i alla fall att ha free hit kvar.
Gissningen är ju att det är Spurs och Fulham som skulle kunna blanka i Double Game Week 34 också. Jag tror att folk kommer vara ganska väl investerade i Spurs kopplat till det spelschema som de ändå besitter. Och dessutom vilka fina FPL-tillgångar som finns där till en relativt bra peng. Vi tror att Spurs och Fulham kommer blanka i 34. Om City vinner sin FA-kvart så blankar Spurs. Och Fulham blankar om Liverpool vinner sin FA-kvart. Det är vad vi tror, det är inte helt säkert. Och när jag säger vi, ja, men då hänvisar vi ju till de här gurusarna gällande fixtures. Grabbarna från Plant FBL och Ben Krellin och dem.
Kan vi säga det Alex också, just det här att få en double blank game week. Det är ju ganska ovanligt. Ibland händer det och att då kunna få möjligheten att liksom verkligen ställa om laget. Det kan tyckas vara små justeringar liksom, men du får möjligheten med ett free hit att faktiskt plocka ut en spelare som inte har match, ersätta med en spelare som du inte vill ha varken före eller efter, men som har dubbel. Men två, tre sådana där, det skulle kunna ge ganska stort utfall på laget. Så att jag tänker att ett free hit i 34 behöver inte vara att man bara så här länsar alla man har, tar helt andra spelare, utan det kan vara lite cherry picking, att man kanske behåller en 5-6 spelare från ordinarie liksom laget, men kryddar upp så att det verkligen blir liksom göttigt.
Så. Ja, sen har man ju möjligheten att vänta med free till 37an också. Om man tycker att sitt lag ser jättebra ut i 34.
Eller kanske till och med vänta med det till alltså att man tycker att det även ser bra ut i 37, att man kan dra det sista dagen på säsongen i 38 då alla matcher börjar samtidigt. Vi brukar få mycket liksom team news inför det. Jag vet vissa lag som inte har någonting att spela för, och det brukar vara en bra game week att liksom i värsta fall att ha ett free hit kvar, då är inte hela världen så att säga.
Nej.
Det vi i alla fall mer eller mindre kan slå fast är att lag som dubblar i Game Week 34 inte dubblar i Game Week 37 och tvärtom. Och det gör ju att man kommer behöva ha tre olika typer av lag för att optimera i Game Week 29, Game Week 34 och Game Week 37. Vilket ställer till det i år, men vilket också gör det jäkligt kul, och det finns möjligheter att planera ordentligt. Och gör man det, planera bättre än sina konkurrenter i sina miniligor, finns det mycket poäng att tjäna. Vi vet också att Chelsea-Tottenham kommer förmodligen dubbla i någon annan game week utöver 34 och 37 dessutom, då de har en match som ska planeras om också. Yes, det här ger oss lite grund för att kika på chipstrategier. Och ja, Stefan, det finns ju lite olika vägar att gå. Och jag vill vara tydlig här. Nu pratar vi alla tre om free hit i 34 och lösa 29 utan. Men jag vill verkligen vara tydlig. Jag tycker att free hit i 29 för många är ett ganska bra alternativ. Och det beror verkligen på vad man har för lag och hur man ser på det som kommer upp. Men ska vi börja och gå igenom den strategi som vi tre fokuserar på, alltså att lösa 29 utan free hit och snarare dra det i 34.
Ja, nej, men då ska man ju byta in spelare nu då, som har match i 29. Och det som är lite känsligt är ju såklart skadeläge. Det är ju som sagt, jag tror ingen av oss kanske ställer 11 gubbar på banan utan man gör en avvägning. Därför att, ja men framförallt tycker väl jag att backsituationen känns inte jättelockande in i 29. Så där är man ju känslig såklart. Och sen så kommer det ju smälla av ett wildcard då i 30 eller 31 efteråt. Mm. I alla fall min personliga plan. Jag har ju ingen benchboost kvar. Men kommer då sitta och liksom välja ut de spelarna jag tror kommer vara bäst för resterande 7-8 omgångar av säsongen. När jag drar mitt wildcard och kan dra mitt free hit när det faller. Ja, men när det faller in. Och där har man inte alla förutsättningar. Men med ett free hit så blir man väldigt flexibel. Det är väl den stora uppsidan med det. Sen kanske extra krydda när man inte har någon bench boost kvar. För att liksom när vi ska snacka alternativ chipstrategi så kanske det hade varit ännu smaskigare och köra free hit i 29an. Och liksom kunna sätta upp en bench boost i någon av dubblarna som kommer.
Mm. Och den här chipstrategin, vi kan väl säga så här, vi kommer inte prata supermycket triple captain nu när vi pratar chipstrategi, och anledningen till det är att jag tycker det är det minst attraktiva chipet. Många har redan dragit det, dessutom i Hålands dubbel fick inte speciellt bra utdelning då, och sen tror jag att de allra flesta kanske kollar på att sätta den på Solanke här i 28 nu om han är hel och redo för den fina dubben. Men det jag menar är att om man lägger sitt wildcard, sitt free hit, sin bench boost plan beroende på om man har alla de chippen kvar eller inte, men då kommer det bli ganska tydligt vad man kan spela sin triple captain. Och triple captain spelas väldigt ofta i en double game week. Man kan inte dra två chips samtidigt. Så att därför är 28 ganska attraktiv. Men har man dragit av kanske sitt bench boost eller sitt free hit och sådär, ja men då kanske 34 eller 37 kommer kunna vara en bra game week för det också. Det kan man kolla på. Men vi kommer inte prata så mycket triple captain ändå. Och sen kommer vi, som sagt, den chipstrategi vi pratar om nu, det är wildcard i game week 30 eller 31, ett free hit i 34 och en bench boost i 37. Och är det så att man inte har bench boost kvar, som varken du eller jag har, Stefan, ja men då, som sagt, är det bara att tänka bort det. Utan då blir det en wildcard i 30-31 och free hit i 34 eller 37. Men det troligaste är 34. Då det är lite sämre lag som har dubbel då. Och man kanske kommer vilja fokusera på ett wildcard och plocka in bättre spelare helt enkelt. Den här strategin, den kräver ju att man är lite skapligt förberedd ändå på 29 eller tar en hel del minuspoäng. Jag skulle säga att man bör åtminstone ha 8-9 spelare till match i 29 när man har gjort byten och sånt. Dessutom 8-9 ganska bra spelare, att inte kolla allt för mycket på att ha en Burnley-gubbar och sånt där. Ja, jag vet inte. Vi ska kolla på ett free hit-lag sen. Så att lite av de spelarna som vi nämner där bör man kanske få ihop. Och så finns det fördelar, som sagt, sätta upp för en bra avslutning med wildcard i 30-31. Och dessutom så att inte dra wildcard tidigare, som också är en strategi. Det gör ju att vi kommer ha mer info, eftersom att wildcard i 30-31, då vet vi, då har FA-cups kvartarna i 29an spelats. Och 34 och 37 kommer ligga mer klar för oss än vad den gör nu. Den andra strategin då, det finns ju några olika, Stefan, men det är väl en att lösa 29 med ett free hit och då förmodligen dra ett wildcard i gameweek 35-36 och en bench boost i 37. Fördelen med det är att man kan dra wildcard och bench boost nära varandra. Och kanske lite nackdel att få kort glädje av wildcardet. Men det är också en chipstrategi.
Ja, nej, jag tror att när jag kollar på Twitter så är nog det den populäraste chipstrategin faktiskt. Lite före att inte dra, ja men att lösa den som vi precis pratade om och lösa 29 utan chip. Men då är det helt enkelt, då behöver man inte tänka så mycket. Då byter man in de som man tycker bäst här inför. Vilket jag tycker kanske hade varit samma spelare ändå, i alla fall personligen. Och sen drar man free hit i 29 och så försöker man väl, ja, men lösa det så länge som det går med sitt lag efter 29 tills man känner att det är dags att dra wildcard. För att jag tycker ändå att även om man har bench boost kvar så tycker jag att man ska inte stirra sig blind på det att jag måste vänta till gameweek 36, utan är det så här, fuck, nu då kommer jag tappa om jag inte drar wildcard, då tror jag det är bättre strategi. Och sen hoppas att bench boost blir bra ändå. Mm. För att det är väldigt riskabelt att gå med ett icke-optimalt lag när man har wildcardet kvar, kan jag tycka på slutet av säsongen.
Mm. Man behöver ju vara nöjd med sitt lag, absolut. Samtidigt så är det väl anledningen till att man pratar wildcard 35 eller 36 är ju för att man kanske lite kan dead-enda in i 34 som är det är den här dubben med kanske spelare som man inte vill sitta med. Man plockar in dem lite pö om pö fram till 34 och sen så wildcardar man ifrån dem och wildcardar till sitt benchbusslag för 37.
Ja, absolut. Men jag menar nu om det blir så att liksom, det är lite matchberoende där också. Så där tror jag att man får hålla sig lite flexibel. Att man inte kanske låser in när man ska dra wildcardet. Det är väl den tanke jag har kring den strategin. Men den är lite mer simpel skulle jag väl ändå säga. Så på alla fall här på de kommande gameweeksen så kanske det blir lite rörigare på slutet när man ska sitta och få upp en bra bänk och liksom falla till spel i 37an. Då, ja men jag misstänker att budget kommer vara en stor issue med tanke på att det är liksom man ska få in Salah och Haaland och gubbarna om de är hela. Så tror jag att det blir en budgetfråga för bänken.
Fokus på byten där nämner du är lite samma som i strategin för att dra wildcard 30-31 eftersom att de har bra matcher nu, men det kan även vara fokus på att kanske inte byta ut så mycket spelare från City, Liverpool, Arsenal som har blank då eftersom de har fina matcher sen efter 29.
Ja, absolut, det skiljer ju lite grann vilka man plockar ut, helt klart, men liksom så länge om Salah är skadad, vilket vi inte har fått bekräftelse för, i alla fall inte har jag sett någonting, så står ju Son högt upp på listan och sen så har vi Bowen hemma mot ett Burnley, och jag kollade faktiskt på West Ham nu när Paquetá var tillbaka och det är ett helt annat lag som spelar fotboll. De såg ut att ha riktigt kul, så att liksom får de möta de här lite halv dassiga gängen på hemmaplan och tycker att det är kul att spela fotboll, ja men då är West Ham tillgångar och kanske framförallt Bowen i år då, en klar väg att gå.
Den sista strategin, det finns såklart fler strategier än så här, men jag tror att de allra flesta kan liksom delas in i de här olika kategorierna. Det är ju att dra ett tidigare wildcard, antingen nu redan inför Gameweek 27, men jag skulle nog framförallt då snarare förorda ett wildcard i 28. Och det är väl om du är väldigt missnöjd med hur ditt lag ser ut just nu och antingen då lösa. Det finns väl två olika takes på det där. Antingen att ta ett wildcard nu i 27-28, lösa 29 med free hit. Och sen så, ja men bench boost förmodligen då i 37. Gör man det, då som sagt, det är ganska ovanligt att man wildcard och sen så drar free hit direkt efter. Men då kan man ju bygga för lite längre period. Väljer man alternativet att dra wildcard i, ja, men kanske förmodligen då i 28 skulle jag säga, och sen lösa 29 utan free hit och använda den i 34, dra bench boost 37, då vill man nog attackera game week 28 ganska hårt. Och förmodligen sätta upp liksom för 29 att även om man precis har dragit ett wildcard att inte få ihop en full 11. Det är nog det att rekommendera skulle jag säga. Stefan, har du funderat någonting på de här wildcard-strategierna och alltså nu i 27-28?
Nej, men jag tänker att man hade velat varit långsiktig och att man då hade velat dragit free hit i 29. Det hade varit stökigt att liksom gå utan allt för många City och Liverpool och Arsenal-spelare bara för att de inte har match i 29 i ett wildcard. För att visst, det kan ju bli bra på kort sikt och liksom dra ett wildcard där man satsa på 28 och 29, men och 30 kan man säkert också få på ett bra bygge med tanke på att många av dem som spelar i Game Week 29 har bra match i 30, men sen blir det lite jobbigare från 31 och framåt när man ska liksom försöka hålla jämna steg med de som drar wildcard då, och du själv liksom sitter med väl två utav de bästa spelarna, vilket kan bli fallet tror jag om man går den vägen. Mm. Så då hade jag nog hellre dragit ett wildcard i 28 och dragit free hit i 29. Mm. Och då har man kunnat attackera till exempel trippelt Bournemouth för deras hemmamatch till exempel. Bournemouth har också ganska bra matcher efter 29, så då de har man ingen panik med att byta ut efter det heller.
Nej.
Och så kanske någon luten gubbe, men där är det inte lika hög uppsida kanske.
Nej, jag tror så här, vi kommer säkert till nästa vecka när vi förbereder oss för Game Week 28 kanske ta ut ett wildcard 28-lag, och kanske vi till och med tar ut två lag, ett där man planerar att lösa 29 med free hit och ett där man tänker få spara, och det kan ju vara att du till exempel inte har free hit. Att du ändå drar wildcard i 29. Jag tror att det går att plocka. Jag satt och kika lite på det här. Det är inte aktuellt för mig. Men, ja, men för att liksom kunna prata om här i podden. Att ta ett wildcard 28. Men jag tror som sagt fokus då. Det är att man kanske får ha ett lag. Där man kommer med nio spelare. Med match i 29. Men vilket är helt okej. Det är många som kommer göra. Fördelen här är att många som kommer ha nio spelare kommer dessutom att ha tagit minus. Det kommer förmodligen inte du har gjort som har dragit ditt wildcard. Du kommer ha attackerat Game Week 28 hårt också. Och sen så har du ett bra lag, eller hyfsat bra lag i alla fall från 30 och framåt sen. Kanske som du säger att man kommer behöva dra några minus då efter 29. Men det är ju liksom att ställa emot att ta minus nu här för att lösa 29 utan free hit. Så ja, men det finns mycket att prata om kring det här. Och som sagt är det väl lagberoende. Av den anledningen som sagt så skulle jag verkligen slå ett slag för att om man vill veta lite mer om vad är bäst för exakt mitt lag. Att ja, men vara med i nästa veckas Discord-sändning för våra Patreons där vi kan kolla lite på ja, men hur ni tänker och ja, men hur vi ser på ert lag och vad vi skulle rekommendera, eller bolla upp lite olika idéer, se om vi ja, men tycker likadant. Är det någon annan chipstrategi som du känner du vill lyfta upp här?
Nej, jag tror att vi har liksom boxat in de tre huvudspåren. Varav det tredje som vi presenterar är ju inte speciellt vanligt, ska vi säga. Så nej, jag har inte noterat något liksom briljant i övrigt. Utan det är nog de här för 95-99% av fallen.
Yes. Fredrik, ska vi kika lite då på om man inte har, nu pratar vi chips hela tiden, sitter man här och lyssnar och tänker, men jag har ju tryckt av alla mina chips redan, så hur ska jag tänka? Jag kollade på det här, nu har jag samma här, inte liksom pratat så mycket om triple captain, om man har tryckt av det eller inte, utan kanske fokusera på det övriga. Om vi börjar då, spelare som tryckte av ett tidigt andra wildcard och sitter där utan wildcard men man har free hit och eller bench boost kvar, då tycker jag nog att för de allra flesta att försöka spela free hit till 29. Om du inte har ett riktigt kanonlag för att få lösa 29 som det ser ut. Det är nog mitt huvudspår för att inte nu ta massa minus för att byta in spelare som har matcher 29 som du inte kommer vilja ha längre fram. Delar du min syn i det, Fredrik?
Ja, och det är väl kanske typ det, framförallt det caset som jag ser, för att ja, men då kan det vara värt det. Lite som du säger, att ja, men fan hålla på och plocka in massa spelare som jag inte blir av med sen i ett svep i ett wildcard, utan jag måste sitta med dem eller liksom offra alla byten som är kvar av säsongen bara för att bli av med skiten. Ja, nej, då hade det väl kanske varit gött att bara kunna liksom vaska 29an i ett free hit och kunna liksom bygga vidare över säsongen, och så får man liksom bygga långsiktigt ändå. Så det tycker jag låter vettigt. Även om jag inte lockas av tanken, så är det nog den båten man har satt sig i så fall.
Mm. Och då kanske liksom, ja, men fokusera på att ta in, ja, men Spurs-spelare, även om de har match i 29 som du kan freehitta, så är det spelare som du kommer vilja ha efter, och de har även bra matcher nu i 27 och 28 och sådär. Bournemouth-spelare är också bra för att attackera 28, och som Stefan sa, de har bra matcher 30 och framåt. Så att det hade jag nog tänkt. Jag tycker att det är helt tvärtom om det är så att man har tryckt av sitt free hit innan. Då tycker jag att det är ett väldigt bra läge att försöka lösa 29an med liksom en dead end lösning och sen wildcarda i 30-31 och sätta upp laget då, ja, men förmodligen med de här spelarna som vi har nämnt. Det kommer nog se ganska lika ut ett wildcard-lag även om man inte har ett free hit, än om man har ett som vi, där jag tänkt att dra free hit till 34. Att lite då bortse från 34, som sagt, singelspelarna som är då, ja, men de kommer ändå ha hyfsade matcher och kanske inte kunna gå lika hårt på dubblarna, men det behöver inte vara dåligt. Så hade jag tänkt. Det är den 29 och sen wildcard 30 eller 31. Tycker du det också låter rimligt, eller?
Jo, men det gör det, och fördelen med det för den som hamnar i just det läget är ju, som vi var inne på tidigare, att 34an kanske inte, som det ser ut just nu, kommer att bli något liksom helt omvälvande som vi var inne på att det kunde bli, utan för de som spelar free hit blir det att krydda, liksom kunna maximera. Men jag tror att även om du inte spelar free hit 34 kommer du kunna sitta med ett bra bygge. Så det är ingenting som jag hade liksom varit orolig över på det sättet. Och lite som du är inne på, att köra dead end och sen trycka av BC:t. Det känns som en given strategi om man nu redan liksom har förbrukat sitt free hit.
Stefan, för de som har gjort som dig och mig och tryckt av ett benchboost tidigare, det är inte jättemycket som att tänka på gällande chipstrategin. Den lilla fördel eller edge som man kanske har ändå, om man ska försöka se till sin egen fördel och ha tryckt av det jämfört med Fredrik som har sitt kvar, det är ju att man inte behöver investera i sin bänk speciellt mycket vid ett wildcard. Och då, där är det helt lagberoende på när man drar sitt free hit eller wildcard, där vi diskuterar strategierna. De strategierna gäller ju jättebra även om du inte har ett benchboost. Vi har nämnt benchboost typ att dra i 37an för typ alla chipstrategier. Men har man inte det, ja, men då kan du liksom lösa 37an ganska bra oavsett. Men Stefan, hur ser du på det där? Det kommer vara ett wildcard i 30-31, kollar jag på det. Det kommer behövas läggas, eller jag kommer vilja lägga väldigt mycket pengar i elvan. Ser du att det kan bli lite problem för dem som ändå har benchboost kvar, eller?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Men det kan ju vara att man behöver offra, att vi kanske har råd att göra, liksom ha en dyr spelare extra till exempel. Det vanligaste liksom, när man bränner en plats är ju att man bränner en forwardsplats. Det brukar ju göra ganska liksom, hög eller stor skillnad på cashen. Men jag vet inte, just nu känns det som att det finns ganska många bra forwards att äga i spelet. Sen har inte jag liksom superkollat framåt.
Det har jag.
Ja, okej, okay, du är redan i wildcard-tankarna. Jag ska försöka lösa de här gameweeksen fram till 29 och sen får jag se. Men som det känns nu så är det inte läge att vaska en forwardsplats. Men det kanske är annorlunda efter 29, men det kan ju du få fylla i då, om du har kollat på det.
Ja, jag har kollat lite med ett öga på det. Men kollar man då wildcard 30-31, ja, men helt plötsligt kommer Watkins som har varit så supergiven. Kanske inte var riktigt lika given. Och där, det kan ju slå fel ut. Han kan ju leverera väldigt bra ändå. Men jag kommer vilja ha spelare som Haaland, Salah, Son, Saka. Och ska du bygga ett sånt bygge, då kommer du dels behöva ha lite döda platser på bänken. En eller två kanske till och med. Och sen dessutom kanske gå till en 3-5-2. Här kanske vi kommer kolla på, kanske inte en död plats, men en spelare som ändå har gjort det bra. Det är ju en Moniz i Fulham som är anfallare. Och han kanske kommer få sitta på bänken. Och så går man på i det draft, ska jag inte säga. Men jag har Haaland och Darwin på topp, mittfält som jag liksom får ihop budgetmässigt med Salah, Gordon, Palmer, Son, Saka. Ett försvar med Porro, Gabriel, Van Dijk. Och så har jag Raya i mål från Arsenal. Så upptripplat i Arsenal. Där. Och så, ja men, inte en kanonbänk. Men ändå liksom okej. Okay, med Moniz som spelar i Fulham. Men Brathwaite i Everton. Och så där. Och dessutom då har jag typ 0,8 på banken. Men Fredrik, ett sånt wildcard lär inte du kika mot med benchboost, va?
Nej, inte med mitt lagvärde heller, tänkte jag säga. Men jag tänker så här kring benchboost. I alla de tre chipstrategierna som vi hade med så är det benchboost 37 och det är väl det troliga. Men jag som sitter med det kvar ser att jag kan trycka av det egentligen vilken vecka som helst som jag får feeling för det. Och då kan det vara att jag spelar matcherna snarare än spelarna. Att, ja, men jag kommer ju att sitta på halvtaskiga spelare jag med på bänken, för jag kommer vilja ha en stark elva. Då kan det dyka upp liksom, ja men det kan dyka upp en game week 32 eller jag vet så här, 36, lite oväntat liksom att det dyker upp. Ja men det där kändes okej, det var två av bänkspelarna som hade riktigt bra matcher, jag sitter ändå med två spelande keeprar, ja, kanske jag bara trycker av det. Jag håller det väldigt öppet för när jag kommer att trycka det, och jag har svårt att se att jag kommer anpassa mitt lag super, super mycket. Jag kommer anpassa det på så sätt att jag kommer ha spelande spelare i mitt wildcard. Det är väldigt roligt. Men jag kommer inte att liksom lassa in massa stålar på bänken för att ha och kunna rotera typ så, sitta så tungt som jag gör nu. Det tror jag inte, utan det kommer att vara spelande spelare. Och det gör ju att jag har inte så jättestor förhoppning på att jag ska plocka några 15-20 poäng på mitt benchboost, utan det får bli en extra krydda när det passar. Så det är inte det jag kommer att planera chipstrategin utifrån, utan den är lite sådär en loose cannon, den kan tryckas av när som helst.
Det blir spännande att se och jämföra våra wildcards som dras där ungefär samtidigt, förmodligen där 30-31, och se om de diffar någonting. Det kommer vi se då. Och sist men inte minst då, sitter man där utan både wildcard och free hit och kanske till och med utan bench boost också, ja då kommer man väl få börja med att säga aj då. Och att det får bli en liten lärdom till liksom, nästa säsong, att det är bra att ha kvar de här chipsen, eller i alla fall ha en tanke på det. Och jag tror att det kommer innebära att man får fokusera väldigt, väldigt lite på 29. Bara ta de röda pilarna som det innebär, bygg laget för avslutningen. Men lite som om man hade ett liksom inget free hit, att liksom du får liksom bara ta, är det så att du har sex spelare i 29an, ja då får det vara så, ta de röda pilarna, bygg laget för avslutningen. Det skulle vara mitt fokus. Man kommer inte kunna lösa 29, 34 och 37 på ett vettigt sätt. Om man har inte har wildcard eller free hit kvar. Utan då kommer man mer eller mindre få vaska en omgång. Och ska man vaska någon, ja, för mig är det självklart att det är 29. För att det är en oerhörd svag och stökig omgång.
Men man kan ju konstatera liksom att det finns ju faktiskt ett inte helt osannolikt scenario där de som sitter på, säg, trippelt Villa, dubbelt Spurs och Ivan Toney, det är sex spelare, kommer undan liksom med att torska 10 poäng max på mot liksom average och sådär. Och då som du säger, att liksom mer eller mindre har vaskat den, kanske plockat in någon Spurs-spelare som du ändå har nytta av att ha sen. Ja, men då behöver livet inte vara, FPL-livet i alla fall, behöver inte vara totalt i kras, utan det är klart det kommer vara lite gamble och det kommer ju vara att gömma sig bakom soffan. Men fokusera i så fall, om du sitter i ett sånt läge, på var behöver jag täcka, var är det störst chans att jag blir, risk att jag blir liksom straffad. Och sen bara be till gudarna att det blir 1-1 på två självmål mellan Burnley, Brentford och Luton Forest liksom.
Ja, vi kanske ska gå vidare och kolla på ett free hit 29-lag så att man ser lite vad man eventuellt kan gå upp mot. Jag tror att free hit-lagen för 29 kommer vara ganska generiska. Det finns ju inte så många spelare att välja ifrån. Det kan skilja på någon enskild plats. Det kommer vi gå igenom nu. Men vi gör väl som vanligt att vi börjar bakifrån. Och Fredrik trillar inte av stolen, men jag kollar mot Fläcken i Brentford som första målis i Game Week 29. De borta möter Burnley. Det är väl inte optimalt med bortamatch, men ja, jag tycker att han ändå är den bästa målvakten för den här. Vill man ha en hemmamålvakt kanske man går mot Kaminski. Budget kan jag säga så här, det kommer inte vara ett problem för free hit-lagen i 29, det kan vi nog konstatera. Det här laget som jag har satt ihop, det har en 11,3 på banken. Så att, men då har jag Fläcken i mål, jag har Kaminski som andra målvakt.
Mm.
Är det något som du räds? Vi kommer väl gå in med Ariola, de allra flesta i 29an.
Ja, Martinez för egen del. Sådär. Men i det här fallet tycker jag nog att Fläcken är rätt utifrån att West Ham har en bättre offensiv än vad Burnley har.
Ja, men som vanligt så går jag vidare på försvaret för att prata målvakt och försvar tillsammans. Och jag tror att de allra flesta free hit-lag kommer ställa upp 3-4-3. Men det finns även vissa anledningar att spela 3-5-2. Jag har tagit ut en 3-4-3 just i det här fallet. Där trebackslinjen är en Spurs-försvarare. Just nu är det Pedro Porro. Det skulle kunna vara Udogi också, lite beroende på hur Porros skadesituation ser ut. De möter Fulham borta. Jag skulle ha en Aston Villa-försvarare. Och där hade jag lockats av att gå på den här spelaren som vi har sagt att man vill undvika i den offensiva vänsterbacksidan, i Moreno eller Ding. Om vi kan få lite tydliga signaler på vem av dem som startar, att chansa och gå på Moreno eller Ding som ska möta West Ham borta. Och sen sista platsen, den är lite öppen. Jag skulle säga att det står för mig kanske mellan Reguljon som har Burnley borta, i så fall tubbla upp Brentford-försvaret med Fläcken i kassen, eller om man vill sprida risken i en Emerson i West Ham som är offensiv möjlighet hemma mot Aston Villa, eller en Alfie Doughty hemma mot Nottingham Forest som tar en del fasta situationer. Just i det här fallet har jag valt Alfie Doughty, men jag tycker att det skiljer oerhört lite de här tre emellan. Så ja, Fläcken i mål, Porro, Moreno och Doughty har jag satt ihop, Stefan. Låter det rimligt?
Ja, nej, men Doughty hade jag nog också gått för den där sista platsen. Och sen är det väl lite beroende på vad man gör med övriga bygget. Det är klart att Moreno, om vi vet att han startar, kanske är bra. Men det är ju den osäkerheten man kanske står med där.
Och det är vad man för typ av människor, vill man ta den risken. Det är svårt att hitta bra försvarare. Jag tror inte vi kommer hitta ett enda free hit som spelar mer än trebackslinje. Utan man kommer vilja ha 8 anfallare med. Skulle det kunna gå skulle man nog gärna ha alla 9.
Ja, verkligen.
Nu pratar jag lite i nattmössan tror jag. Det är 7 och 8 spelare som man har. Så att, jag tror att 7 anfallsspelare kommer de flesta vilja ha. Gällande Pedro Porro-platsen eller Udogi. Det finns ett case där man kanske tripplar Spurs offensiv. Också och förmodligen då Madison Son och Richarlison på mittfältet. Och då spelar den 3-5-2. Men det har ju jag då såklart inte gjort som har Pedro Porro här. Kliver vi upp på mittfältet så vill jag ändå ha två Spurs offensiva spelare. Och forwards har de ingen som lockar. Jag tror att nu är det Richarlison då eventuellt skadad. Vi får se vad som nämns om det. Postecoglou har ju presskonferens imorgon fredag och jag tror att vi kommer veta lite mer efter det. Skulle tro att det inte är någonting superallvarligt. Kanske missar 27an här, men det är nog inget som ska hota för 29an. Jag har ändå valt att gå på Son och Madison här. Lite kopplat till speltid. Jag tror att Son och Madison har större chans att få 90 minuter än Richarlison och då har gått på det. Sen har jag tillsammans med dem valt att gå på en Jared Bowen i West Ham. Och som sagt, det här är ju, vi kommer ta ut ett free hit-lag när vi kommer till Game Week 29. Och vi kommer ju få följa formen. Men som Stefan, som du nämnde, att Bowen såg betydligt bättre ut nu när Paquetin var tillbaka. Så att, som det känns nu så är Bowen ett vettigt alternativ att ha här. Och sen sista platsen tycker jag är lite lurig. Jag har gått på Gibbs White i Nottingham Forest som heter Luton. Men här skulle man kunna gå på en Bailey som har West Ham då. Eller skulle man kunna gå på Elanga i Luton om man tycker han är bättre. Eller en Luis i Aston Villa. Däremot så kan man väl lyfta upp det då, att det är en borta match och vi gick igenom Luis borta facit att det inte är alls lika starkt som hemma, men ja, där finns lite alternativ. Mittfält består av Madison, Son, Bowen och Gibbs White. Vad säger du om det, Fredrik?
Ja, nej, men det låter ju fullt rimligt. Det är den sista spotten där som du är inne på, att man får leka lite med. Det som slår mig egentligen är ju hur lite liksom ett sånt här ändå liksom det starkaste mittfältet på ett free hit kan skada många utav oss som tycker att vi har satt upp oss okej för 29an. Det är egentligen det jag slås mest av, för att här ska man liksom bara maxa och ändå så blir det lite sådär pyspunka, är min känsla i alla fall, och det kan ju vara att jag är färgad av att jag tycker att jag sitter bra på det och kan folk bara står och studsar med det här i en jävla sprätt liksom, att du tycker att du är uppsatt för det, och må så vara då, men jag tror inte att vi är ensamma om du och jag, Alex, känner att känner mig helt okej kittad inför 29an och då, aj fan, det får vara famous last words, men jag räds inte 29, alltså free hit lag i 29an alls alltså.
Och i det här, det låter som att vi pratar ner free hit 29 mycket. Jag tycker inte att det är supersexigt när jag kollar på det, men det kommer vara bättre än mitt lag som jag har, och förmodligen kommer man inte ta massa minus inför det, så man måste kolla hur det ser ut runt 29an också, att man inte behöver ta minus och man kanske sitter bra på det redan i Game Week 30 därefter. Så att jag tycker Free 29 är en ganska bra väg att vandra för många beroende på hur man sitter på det. Forwardsplatserna tycker jag är ganska enkla. Spelar man med en tvåmannaanfall så är det för mig givet att gå på en Ivan Toney borta mot Burnley och tillsammans med en Ollie Watkins borta mot West Ham. Och nu har jag ett tremannaanfall och då har jag valt att gå på en Aoniji för Nottingham Forest borta mot Luton. Skulle lika gärna kunna vara en Morris eller en Adebayo om man vill ha en hemmaspelare och då ha en Luton-spelare istället för Aoniji som då möter Forest hemma. Så det är tremannaanfallet i Toney, Watkins, Aoniji. Stefan, är du livrädd?
Nej, verkligen inte. Nej, men Toney och Watkins är ju självskrivna. Och sen den sista är ju slantsingling. Man kan ju välja vem som helst egentligen. Skulle kunna kasta in vissa där också. Till exempel som gjorde mål senast här för Brentford. Men det är ju liksom, ja, ta ingen från Spurs eller West Ham bara. sen är det bara att välja och vraka.
Ja, och jag har helt uteslutit Burnley och Fulham i det här free hit-laget. Och det tror jag att väldigt många kommer göra. Ja, ska man gå igenom bänken då? Det är Kaminski mål, det är Reguljon, Bailey, Taylor. Och där har du ju Burnley då i Taylor. Men det kan vara någon annan också. Du kommer inte behöva använda din tredje bänkplats i alla fall. Ja, det är laget. Få se, det kan ju såklart ändras. Och syftet med det här är inte för er som ska dra free till 29 att då kör jag på det här laget, utan vi kommer se lite form på spelare, det kan vara lite skador och sånt som ställer till det fram tills dess. Vi ska såklart ta ut ett free lag inför Game Week 29 när vi är närmare där, utan snarare för oss som planerar att inte dra free 29 att se vad går jag upp emot. Och om man då tänker att har jag 8 utav de bästa spelarna här. Och sen så här, om jag tycker att Fläcken är bättre än Areola, ja det tycker jag. Är det hela världen att han står? Nej, det är det inte. Men till exempel om man kollar på sitt lag, jag kommer nog inte ha jag kommer nog inte ha Tony och Watkins. Det tror jag är väldigt få som inte kommer ha de här. Men har man inte dem, det skulle kunna ställa till det lite grann. För mig tror jag liksom kaptensbinden kommer nog stå mellan Tony, Burnley borta eller Son, Fulham hemma. Det lutar mot Tony som det är just nu, men ja, som sagt, det där kan vägas lite. Det är det lag man står emot och kan benchmarka. Är det någon spelare som jag inte har nämnt nu, om vi börjar med dig Fredrik, som du tycker ändå är en aspirant? Det är inte bara i min elva utan de spelare som jag har nämnt runt omkring också.
Ja, det finns ju inte jättemycket att gräva av, det ska man ju säga. Men det är väl för den som vill få feeling. Vi kanske ser här nu att West Ham taktar igång och att en Kudus kommer in och gör att man i ett free hit vill sticka ut mer. Och det är klart att bland oss som inte spelar free hit i 29 så kommer ju inte många att sitta på dubbelt West Ham offensiv med både Bowen och Kudus. Så det skulle ju kunna vara ett alternativ, men i övrigt så... Ah, det är knapert tycker jag vad det gäller att plocka liksom sån här kaniner ur hatten. Så att, det är väl den jag kan liksom försöka skrapa fram.
Mm. Stefan?
Nej, det finns inga fler spelare att prata om.
Jag ser fram emot det där vid Game Week 29 när vi ska plocka ihop ett faktiskt free hit-lag då och se hur mycket det skiljer sig mot det här. Det får vi ju kolla då. Går vi vidare med veckans rekommendationer då, så har vi gjort som så att Stefan kommer komma med rekar för er som planerar att lösa Game Week 29 utan free hit, och jag och Fredrik kommer komma med rekar som helt enkelt planerar ett free hit i 29 och då kan välja att ta in lite andra spelare. Sen behöver ju inte det vara att det är helt andra spelare. Men Fredrik, vill du börja och ge mig tre försvarsrekar eller?
Det är fan inte det lättaste även om man tar bort 29. För att det är ont om försvarare man vill ta in. Men jag har gjort ett försök. Och jag börjar med Gabriel som jag tycker är ganska enkel. Arsenal är bästa försvaret i ligan och i liksom en värld av osexiga försvarare så han liksom har ju visat att han kan leverera offensivt också, så att Gabriel känns ganska given. Och han får väl liksom sällskap av sin motsvarighet i ett annat topplag i Liverpool, i Van Dijk, som jag tycker visar på lite samma sak och hotar offensivt, kommit in i ett bra stim nu, går ju på målen efter att ha lyft första bucklan som kapten. Så att de två känns stabila. Och sen så kan jag liksom inte undgå Bournemouths fina spelschema. Vem ska man välja där av alla liksom alla Georgier och allt vad de är för någonting. Jag tycker ändå att Senesi, trots att han står på 8 gula, är den som har liksom sett hetast ut, och då är jag beredd att ta chansningen på det för att få fina matcher. Så att Gabriel, Van Dijk och Senesi i Bournemouth.
Kul! Vi har ingen som är likadan.
Det var spännande.
Mm. Alltså, det finns ju en hel uppsjö med spelare att gå på. Jag håller med, det kanske inte är supersexigt, men jag har gått på lite mer Ja, men lite annat tankesätt. Mm. Jag har också en Bournemouth-försvarare, men jag har inte gått på Senesi, utan gått på, ja, nu, håll i er nu, Sabanji, kan den heta så? Mm. Det är i alla fall, och det är med anledning, precis som du är inne på, att Senesi är uppe på 8 gula kort. När man får sitt 10:e så är han avstängd i 2 matcher, vilket är ganska mycket. Tar man in Bournemouth-spelare nu och free hitter i 29:an, så kommer man förmodligen kanske inte dra wildcard i 30-31, utan man ska hålla dem hela vägen fram till, säg, 34-35. Ja, Bournemouth har ett oerhört fint spelschema. Det är Burnley borta nu, sen är det Sheffield United hemma, Luton hemma i dubben i 28:an som ja, men nästan alla känner till, Blanken i 29:an. Sen är det dubbla hemmamatcher därefter, så de har 4 raka hemmamatcher i Premier League. Hemma mot Everton, hemma mot Crystal Palace i 30-31, Luton borta i 32, Manchester United hemma i 33. Och tror jag att Senesi kommer klara sig under hela den här perioden och inte dra på sig 2 gula kort till? Inte en chans. Det är bara att kolla hur korten har haglat in på senaste tid. Han drog dessutom gult kort bara för att visa att han är en kortspelare här när han spelade FA Cup-match. Det räknas ju såklart inte in i avstängningarna, men tycker det är värt att ta med. Jag tycker Senesi är en spelare man kan chansa på kanske om man planerar att dra ett wildcard i 30-31. Och det tror jag inte att man gör om man spelar free hit i 29. Jag har även kollat på en annan spelare som man har ett väldigt fint schema efter Game Week 29. Och det är i Ait Nouri i Wolves. De har nu Newcastle borta och Fulham hemma i 27-28. Och sen därefter har de också rätt bra matcher. En offensiv wingback i Wolves kan man långt sitta kvar med. Som sagt, om man har strategin att dra ett wildcard lite senare. Den tredje spelaren är för att attackera Game Week 28, som har ett rätt uselt spelschema efter 29. Men det är i Alfie Doughty som tar alla fasta situationer. Och ja, nu i 27:an är det Aston Villa hemma. Och sen så Crystal Palace Bournemouth i dubben då. Men som sagt, från 30 och framåt, inte kul. Det är Spurs och Arsenal borta i 30-31, Bournemouth hemma i 32 och City borta i 33, om vi bara ska kolla på någonting där. Så det är mina tre rekar. Kul att de inte krockade med dina, Fredrik. Mm. Stefan, jag gissar att vi kanske inte kommer höra supermånga av de här namnen som jag nämner i din rek.
Ja, men Alfred Doughty letar sig in ändå. Mycket på grund av att han har dubbel i 28 och sen att man får en fin match i 29. En annan back är Emerson. Och där lockar väl kanske framförallt matchen i 28 hemma mot Burnley. Men att han även har match i 29 och ja, men jag tycker inte att det, liksom, det finns några solklara val egentligen. Nej. I backlinjen. Så att jag tycker han platsar in där. Och den sista gubben som man kanske kikar mest mot framåt 29, det är ju Reguilón. I och med att han ska möta Chelsea och Arsenal här innan 29. Det är väl de tre backarna jag ändå blickar mot här.
Går vi över till mittfältet, tänker jag att du och jag, Fredrik, börjar igen. Jag kan börja här. Jag har ju gått på lite så här finsmaka namn. Jag hade kunnat rekat, liksom hoppa på Saka och de här gubbarna. Men för att attackera dubben i 28 så har jag med Tavernier i Bournemouth. Och som sagt, som jag nämnde, så är det här fina schemat efter 29 också för Bournemouth. Och dessutom den här jättefina dubben i 28 med dubbla hemmamatcher. Jag tror att de som inte drar free hit kanske inte kommer klara av att attackera 28 riktigt mer än att ha en Solanke som mycket väl kan räcka. Men det är en opportunity här tycker jag att kliva på och dubbla upp offensiven i Bournemouth, och då tycker jag Tavernier är den som sticker ut på mitten. Jag har även lagt in Neto här med samma anledning som Aitnouri egentligen, med att de har fint schema efter 29 också. Jag tänker att det blir ett senare wildcard som ska dras. Och sen så har jag istället för Saka valt att om man har en plats över i Arsenals, på sitt mittfält och en Arsenal-plats att spendera, att gå på Ødegaard då Arsenal ser oerhört fina ut och känns som de har klickat ordentligt, och att Ødegaard kanske har hittat rätt. Han hade lite tufft i början av säsongen att komma till läge, men fått en liten ny roll och tycker sig intressant ut. Så Tavernier, Neto och Ødegaard rekar jag. Fredrik, vad har du hittat?
Nej, men Tavernier också. Är ju inte superförtjust i liksom stora delar av vår trupp rent FPL-mässigt. Men lite som du är inne på, att just den här dubben är ju lite för fin för att liksom helt undvika. Speciellt om man hamnar i ett läge där det faktiskt finns möjlighet att kunna sätta upp sig också då, för att han kostar inte super mycket pengar heller. Så Tavernier letar sig in. Men sen har jag liksom slängt de vita dukarna och verkligen bara satt mig ner och plockat det göttiga, och det är ju Son och Saka som jag tycker båda ser. Ja, men Saka ser ju ut som han har verkligen kommit igång. När man liksom löser 29 med free hit, ja men då är det Sheffield United och Brentford. Och det är liksom, ja visst, det sitter där i 30, men sen är det Luton och Brighton. Alltså på kommande fyra liksom gameweeks som man ska spela det här laget, så är det, det är tre stycken riktigt dyngiga försvar. Och med Sakas form så känns det hett. Och sen tycker jag att det är läge att kliva på Son redan nu. Det är få som har hunnit kliva dit. Och folk har nog med att fixa och trixa. Så att få in en Son direkt här redan mot Crystal Palace tror jag kan löna sig. Så att Tavernier, Son, Saka.
Mm. Och där kan jag säga att jag håller Saka före Ødegaard, men jag ser också att hur många aktiva lag han sitter i just nu, och därför valde jag att gå på Ødegaard. Son, ja men också en given spelare. Jag tror att vi kommer hitta honom när vi går till Stefans rekar, för de som ska lösa 29an utan free hit också.
Det gör vi. Han är nog den första gubben som jag skrev upp. Ja, men det går inte att säga så mycket mer. Nu ska de möta Crystal Palace här. Och det är väl såklart en match som man tänkte skulle bli väldigt mycket lättare om Roy Hodgson hade led i lagen. Men nu kan det nog vara en lite krångligare match. Men Spurs spelar ändå hemma. Jag tror att de löser den uppgiften. Och vi får väl se där med Richarlisons status. För han har ju också... Han står med här på reken, men jag kan inte riktigt liksom fullfölja det med den vetskapen vi har idag. För att det som kom på Twitter var ju ändå lite oroande. Att han inte syndes till i träning och att de såg ut att spela fullt manskap med Werner till vänster och Kulan till höger och Son på topp.
Så att, det stärker väl dock bara Sons aktier ytterligare om han ska spela nia.
Ja, det stärker Son, men jag tänkte kring Richarlison, så då får jag istället reka en Madison istället för honom. Men där är väl ändå ett stalltipset att vänta och se så länge man kan. När Richarlison, nej men han är fit, ja, men då sitter jag nog hellre på honom med tanke på att han är billigare än vad Madison är. Och sista gubben är Bowen som jag rekar. Och ja, men blickar väl kanske framförallt mot 29an och matchen innan där, Burnley hemma, känns som liksom klippt och skuren för att Bowen ska komma iväg med returns.
Yes. Går vi till anfallet då, Fredrik? Solanke gissar jag med.
Ja, det är väl kanske det mest självklara liksom reken ever, att han ska med när man då drar free hit i 29an. Men jag tycker också att Ollie Watkins förtjänar, trots att han har matcher 29an och trots att schemat blir sämre lite längre fram. Han är i sån form nu och ska möta Luton och sen ett Spurs som kanske inte är kända för något bra försvar. Wolverhampton hemma i 30. Ja, men matcherna finns där, formen finns där definitivt, som du var inne på med statsen i början av avsnittet, Alex. Så Solanke, Watkins, jag gör det inte krångligare än så faktiskt.
Och jag har gjort Solanke och sen tycker det är lite lurigt att hitta någon. Jag har rekat Håland, oerhört trött rek. Men vi ska snart komma till kaptensdiskussion. Jag tycker det är en kanon kaptens shout här i 27an hemma mot United. Och ja, vi såg i FA-cupen vad han kan göra. Har man liksom gått utan, ja, det kanske inte är så lätt att gå dit, men ja. Ja, jag säger att det är läge att göra. Även om det är United nu, Liverpool sen. Det är liksom inte gamla United. Det är ett Liverpool som dras med oerhört mycket skadebekymmer. Även om de kommer försöka ställa till det för City, såklart. Det är en oerhört viktig match för dem här. Men ja, det är kanske en trött rek på Håland. Men jag rekar honom ändå. Stefan... Watkins känns väl rätt given att plocka in för dig.
Ja, Watkins är given, och sen den andra har vi redan pratat om honom i free hit. Det är Ivan Toney i Brentford. Och ja, men han har väl goda möjligheter att komma iväg med returns här i 29an eller 27an, med tanke på att det är Chelsea som står för motståndet. Och ja, men de gör ju allt annat än att imponera. Vi såg det i ligacupfinalen, och sen var de illa ute mot Leeds och släppte in två baljor i FA-cupen. Och ja, men även om Brentford inte har sett glödheta ut här, så tror jag att man gör nog minst en balja, troligtvis två, mot Chelsea också.
Även om man planerar att dra lösa 29an utan free hit, så behöver man väl ändå ha en Solanke i 28an om man inte har honom, tänker jag, om vi nu får klartecken på att han är redo för spel.
Ja, absolut. Det bör man väl ha. Så att det kan ju vara så faktiskt att man måste ta in honom först, och sen om man inte har honom, och sen byta honom.
Yes, bra. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Netshirt.se som säljer vår merch, Unisport Store, Nakata.se, Superclub, Glenn Sports Bar och Reducering.se, där vi lägger våra andelsspel och rekommenderar folk att haka på, men även gå in på Reducering och kika lite själv i verktyget. Det är ganska kul att vara där. Jag fick upp ögonen för det när det var SM där, Reducering. Jag satt och fippla lite, och Fredrik, du har gjort en video lite kring nybörjarguide och start för att komma igång. Men bästa sättet att lära sig är att gå in och klicka lite själv, och så kanske få lite hjälp av Fredriks video. Kaptensdiskussion Game Week 27. Här har vi deadline på lördag den 2 mars. Och det är ingen tidig match. 14.30 är deadline, för vi har sex matcher som sparkar igång 16.00. Och ja, det finns lite alternativ här och gå, tycker jag. Däremot har jag pratat upp Håland ganska rejält som kaptens alternativ mot mitt United. Det tar emot att säga. För mig står det egentligen mellan honom och Saka. City United spelar ju först på söndagen, och Arsenal avslutar ju allting på måndag kvällen. Fin kvällsmatch där, borta mot Sheffield United på Bramall Lane. Men som sagt, jag tror, jag har sagt det tidigare, vi har sett det förut, att det är de här matcherna som Håland brinner för. Han är nog inte klar för att liksom hämna sin farsa. Jag tror att det kan bli en rejäl slakt. Jag som följer United och ser alla deras matcher. Det där försvaret och det vidöppna mittfältet, skadebekymrarna som är. Luke Shaw är borta, Maguire är borta. Martinez är borta. Vi har liksom ingen som kan spela vänsterback nu i kuppen. Så satte man ut Amrabat där, som jag tror jag hade tagit honom i 100 meter. Och då är jag väldigt långsam. Vigge har varit där ute, han är helt vilsen när han spelar ytterback. Och jag är riktigt rädd för den här matchen, att liksom, jag räknar inte med att vi ska göra någonting. Men ja, hur många mål kan det bli? Blir det liksom en ny meme från förra året när Liverpool körde över oss? Ja, mycket möjligt alltså. Så att min binder kommer sitta på Haaland, även om jag såklart lockas av en Saka och ett Arsenal som verkligen har kommit igång. Utöver det tycker jag det finns andra alternativ också. Men det är många som har bra matcher. Villa möter Luton borta, Watkins fin form. Vi har ett Spurs som heter Crystal Palace med Son där om man vill attackera där. Och vi har Liverpool som möter Nottingham Forest borta om nu Salah skulle vara tillbaka och man har fått in honom. Det sticker man ut ganska mycket, för jag tror det är många som inte sitter med Salah. Även om folk bytte in honom när han inte ens hade match, så är det många av era konkurrenter som inte kommer att ha klivit dit än. Solanke bortom mot Burnley om han är hemma. Men ja, Haaland, Saka säger ja, och då fokus Haaland. Stefan, vill du gå till din kära Saka-gubbe före Haaland, eller hur resonerar du?
Nej, binden sitter på Haaland. Visst, Saka har varit väldigt bra, men liksom rent generellt så brukar Arsenal sprida ut sitt målskytte rätt rejält, och jag är bara rädd att det är en sån match där målen kommer någon annanstans än från Sakas fot. Och sen tror jag att vi nöjer oss med två baljor, medan jag ser mycket, mycket större potential i att City inte nöjer sig med två baljor om de har chans och ånga på lite. Men någon som lockar lite är ju Son också, som jag kommer byta in, för att där kommer jag sitta väldigt själv, känslan i alla fall, väldigt mycket mindre ägd än Haaland och Saka i alla fall. Så ja, får jag feeling så eventuellt, men jag är lite rädd för Palace, att de har bytt tränare och att de kan få lite, ja men att de försöker stänga ner matchen och att de lyckas ganska bra med det och så. Så att det ska väl ganska mycket till för att jag ska gå ifrån Haaland, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, Fredrik, är du lika tråkig som jag och Stefan?
Ja, fan, 5 mål på 58 minuter. Nog för att det är bortom mot Luton, men alltså...
Det är ju samma här, det är ju bara att de har hemmaplan.
Ja.
Motståndet skiljer ju sig inte.
Nej, det var Luton dominerade väl när de mötte United. Ja, nej, jag vet inte, det känns ju som att... om Haaland trycker in ett hattrick så är det ju ingen som kan säga att oj, jag såg det inte komma. Liksom. Och då blir man rejält straffad. Alltså, jag känner inte att jag i det här läget, skedet av säsongen nu, man har liksom lyckats få till. Liksom, men man har lyckats putsa lite på en ganska sunkig rank, så tänker jag inte låta liksom en annan bindel än Haaland sumpa den. Och lite som Stefan är inne på, ja visst, man kan sitta med Son eller Saka, men det är så pass få som kommer att sitta. Jag tror att Haaland kommer att vara ganska tungt bindlad. Även om det finns andra fina alternativ, så är de kommer med någon form av asterisk nästan allihopa. Det är bortaplan eller det finns andra bra spelare eller det är nya tränare i motståndarlaget eller vad det än må vara, och då, eller de är skadade. Så nej, Haaland känns glasklar för mig. Jag kommer inte krångla till det den här veckan.
Nej. Ja, jag bollade upp det som att det fanns många alternativ, men vi verkar vara ganska överens att Haaland ändå sticker ut. Och ja, det tar emot att säga det, men jag är livrädd inför söndagens eftermiddagsmatch. Vi ska gå till lyssna frågor, och vi börjar med Robin Aronsson. Han har tripplat upp på City, som vi precis har pratat om, Haaland, Foden och Kevin De Bruyne i laget. Han tänkte skicka Kevin De Bruyne, men det är väl lika bra att behålla nu när de ska möta United, säger han. Kevin De Bruyne fick väl 90 i kuppen. Samtidigt är Pep så jäkla dryg så att han tänker, det är bara United, vi kan spela Oscar Bobb istället. Vad tänker du där, Stefan?
Nej, det är 5 dagar mellan matcherna och De Bruyne behöver minuter i sina ben för att ha matchform, och det var tillräckligt med vila mellan, så att det, jag tror enbart det var därför. Han kommer garanterat spela och nej, det, jag tycker det är helt rätt. Det är bara att behålla de tre han har. Jag sitter väldigt fint på det inför den här veckan, skulle jag säga.
Ja, alltså det är ju... Nu är det absolut inte läge att dra free hit den här veckan, men hade man gjort det hade nog den City-trion varit i mitt lag också. Jag tror att Kevin De Bruyne kommer starta, jag tror att Foden kommer starta, jag tror att Haaland kommer starta. Kemin mellan Kevin De Bruyne och Haaland, ja, den fick vi ju presenterad för oss i kuppen, om inte annat. De påminner oss om att vad de kan göra. Fredrik Svante Bornehag, han tog in poängmaskinen Wang förra veckan. Det gick så där. Är det värt en minus 4 direkt att plocka honom denna vecka och byta sydkorean och gå till Son? Får in Reguljon annars från bänken?
Ja, alltså Wang drog väl vad som såg ut att vara en baksida och då känns det som att han kommer att vara borta ett tag. Få in en Reguljon mot ett Chelsea luktar inte jättemycket poäng. Jag hade nog bara rivit av plåstret faktiskt och jag ser ju uppsidan. Kan han gå till Son och få in honom så nej, det får man nog bara ta smällen tror jag faktiskt och hålla sig kvar inom samma landsgränser men göra bytet, det hade jag gjort.
Mm. Ja, jag tror också jag hade gjort det, men kan väl säga det. Jag tror att de var ute och pratade om att även om det var en baksida att det kanske var en ganska lätt snarare känningen att den är helt dragen. Jag tyckte inte det såg ut som en känning när han klev av, men man får väl lita på det. Och han pratade om att det kanske rörde sig om en vecka eller sådär, så att han skulle kunna vara redo. Får vi se vad som sägs på presskonferenserna här imorgon fredag. Yes. Ja, Stefan, Fernando Torres Lovers, han har bänkningsdilemma. En Douglas Luiz som möter Luton som släppte 6 kassar i veckan. Eller en Gordon som visar mindre bra form men ofta är bra på hemmaplan.
Ja, jag hade nog bänka Luiz ändå, även fast det är läskigt att bänka straffskyttar såklart. Men nej, jag hade nog gjort det trots allt, för Newcastle har ändå sett helt okej ut offensivt. Ja, men det är tajt skulle jag säga.
Ja, det hade nog jag också. Jag ser här också att han har skrivit att han dessutom har en Richarlison som verkar ha tappat formen och spela mindre minuter numera. Där kan det ju vara liksom att det löser sig av sig självt kopplat till att Richarlison kanske inte är redo till spel då.
Ja, absolut.
Yes, Fredrik, Kalle Loll kan undra om det är värt att lämna De Bruyne för Son. Han var helt trygg med bytet efter alla bänkningar på Kevin De Bruyne, men efter 4 assist hemma mot Luton så tvekar han. Ja, och sen undrar han om Salah är ett ännu bättre alternativ om man nu har pengarna för att gå Kevin De Bruyne till Salah redan nu.
Ja, men jag tycker vi var inne på det förut. Det finns ingen anledning att lämna De Bruyne nu, inte inför den här omgången. Jag hade suttit lugnt i båten och lagt. Byten är ju oerhört värdefulla egentligen oavsett vilken chipsstrategi man väljer och hur många chips man har kvar eller har dragit. Oavsett vad så är byten väldigt värdefulla. Och lägga ett värdefullt byte på att ta ut en spelare som mycket väl skulle kunna vara den som tar mest poäng i hela omgången. Nej, jag hade valt att lägga bytet någon annanstans.
Stefan, Johan Dahlgren, han vill ha lite argument för en chipstrategi som vi inte har nämnt. Och det är att dead end i 28 och sen dra free hit i 29 och sen wildcard i 30. Så det blir ju som sagt som man nämner då, ett dead end till 28. Det var ingen chipstrategi vi pratade om. Vill du skjuta ner den helt eller kan det vara läge för vissa byggen att göra något sånt?
Jag tycker väl, vi pratar ju lite om att dra free hit i 29 och sen vara flexibel med när man drar wildcardet. Det är väl en möjlighet om wildcard kan bli jättebra från Game Week 30 också. Det jag gillar med att dra i 31, det är väl att City då har stökat av Liverpool och Arsenal-matcherna och kan blicka framåt. För att även om det är City så är det två matcher där jag har liksom svårt att helt säga matchutgången för. De är väl såklart liksom favoriter när de spelar hemma mot Arsenal. Inte lika mycket kanske borta mot Liverpool, men med tanke på liksom vilket skadeläge Liverpool står med just nu så vi får ju se hur det ser ut inför den matchen, men är det någon liknande skadelista som de har för tillfället, ja men då är ju City ganska stor favorit i den matchen också trots att den är på Anfield.
Jag tycker så det är lite två olika matcher för City så som jag ser det. Jag tror att rent historiskt så har det väl varit ganska mycket mål i Liverpool City matcher medan det har varit ganska målsnålt i City Arsenal är min känsla i alla fall. Så ja, offensiva spelare i Liverpool, City, det ser jag inget problem med. Och om man har Haaland och Kevin De Bruyne och Foden och dem, de kommer förmodligen starta, för det kommer vara bästa lag som spelar. Mot Arsenal, ja, men det är ett försvar som är klasser bättre än alla andra försvar den här säsongen i ligan. Och då är det väl lite mer sådär att, ja, svårt att se att det ska bli jättemycket mål från de här spelarna, även om City alltid har kapacitet att dra in några bollar. Avslutningsvis då så har vi lite såna här snabba frågor. Fredrik Karlkvidingen undrar vem vi hade satt på bänken, Tony eller Sterling den här veckan. De möter ju varandra.
Jag hade bänkat Raheem Sterling.
Det hade jag också gjort. Stefan, sista frågan då, lika snabb som förra. Henrik Jonsson, starta Estupinjan, Fulham borta eller Taylor, Bournemouth hemma?
Ja, men där tycker jag att man ändå får sitta och vänta lite. För att det är ju som du var inne på, det är ingen tidig match. Så att vi kommer troligtvis ha rätt mycket team news på Twitter. Kommer ingenting, då är det nog favorit på att Estupinjan sitter bänk. Och då hade jag, ja, så liksom busslaget hade jag spelat Taylor. Men kommer att Estupinjan starta, men då är ju hans liksom uppsida ändå trevligare. Så då hade jag startat Estupinjan.
Yes. Så där, vi rundar av det här matnyttiga avsnittet där, tycker jag. Och det blev inte så långt som jag hade tänkt mig. Försökt hålla mig relativt kort, även fast ni är säkert flera lyssnare som bara tycker att det har varit jäkla mycket svammel. Men jag hoppas att något av svamlet kan vara aktuellt i alla fall. Jag tror att det kan vara det för många. Stort tack för att ni har lyssnat. Jag slår återigen ett slag för att fundera på om ni inte ska bli Patreon och vara med i Discord-sändningen här och snacka som kommer i veckan. Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi framåt. Hej då!
Ha det bra, tja!
Ha det gott, tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.